CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet?
Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel.
Jag vill leva, jag vill dö.
Ja, men då var vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av den svenska modellen, samarbetspodden mellan tidskriften Kvartal och Dagens Arena. Tidskriften Kvartal där jag, som heter Jörgen Wittfeldt, är chefredaktör, och Dagens Arena där Jonas Nordling är chefredaktör. Du sitter i bilen, har jag förstått.
Ja, jag tänkte ju vara hemlig med det, Jörgen, men okej då, jag avslöjar väl det för alla att jag spelar in där i bilen. Jättebra ställe att spela in så här på distans.
Ja, men det är väl alltså lite fluffigt ljud i bilen då, tänker jag. Och skulle du vilja toppa det här så skulle du kunna ta med dig lite kuddar och sånt, kanske. Och lägga i vindrutan och, ja, du vet, kudda in dig lite.
Jag har ju så många barn så här gott om kuddar redan nu.
Okej, ja, men det låter bra. Det är ju så här att det är jag som programledare, eller vad vi nu ska kalla den här introduktionen, vilket innebär att det är du som börjar spana. Så berätta, vad har du tänkt på?
Jag tänkte faktiskt börja långt tillbaka i tiden idag. Jag ska börja redan 1661, och vad hände då, tänker du? Jo, för då utfärdades en kansliordning, som det hette på den tiden, om att alla tryckerier på den tiden skulle skicka in ett tryckt exemplar till Kungliga biblioteket.
Det låter som det var Axel Oxenstierna som var i farten, kan det stämma?
Ja, det kanske var. Det har inte jag riktigt koll på vem som låg bakom det på ämbetsmannanivå. Men det var i alla fall KB som då skulle motta dem där, samt de två universitet som fanns på den tiden också. Men jag tänkte hålla det här nu, historieskrivningen kring KBs roll i det hela. Och det här handlar ju då också om lagstiftningen om pliktexemplar, som alltså är så gammal som 1661 när det här inträffade då. Infördes. Sen fastställdes det där utav Karl den 11 1684, så att fram tills dess så var det ju då på tjänstemannanivå det här, och sen blev det då fastställt utav kungen. Och sen 1707 hörru, då bestämde man att även Riksarkivet skulle få ett pliktexemplar, om du har glömt det. Sen 1875 då ändrades det ytterligare, och då inträffade det så att det dessutom blev port och fritt med de här pliktexemplaren, det vill säga de tryckerier som föll under den här då lagen om pliktexemplar kunde alltså skicka de här portofritt till de här mottagarna. Och sen 1949, ja, då ändrades det så att den här plikten också gällde för svenska utgivare även om de här sakerna var tryckta utomlands, vilket hade en viss betydelse också. Så att även om du då lät det tryckas utomlands, så var du tvungen att leverera ett exemplar till Kungliga biblioteket. Och sen 1979 så vidgades där ytterligare, så att även film och radio och tv samt det som man då kallade för multimedier omfattades. 1979 var det. 1995, vad hände då? Jo, kom datorspelen in i det här med pliktexemplar också. Och sen 2015, då öppnades det här upp för elektroniskt material, och då inträffade då, eller infördes det som nu kallas för e-plikten. Och det är där jag tänkte att vi skulle snacka lite idag. Känner du till den här e-plikten, Jörgen?
Tyvärr inte. Jag inser att det är ett hål i min allmänbildning och ett ännu större hål i min yrkesroll som chefredaktör för en nättidskrift.
Ja, ja, men det är helt riktigt att du lever under den här plikten eftersom du är då utgivare på ett svenskt medie. Och alla som då ger ut någon typ av journalistik där man är, ja, egentligen behöver inte vara journalistik, men där det finns en ansvarig utgivare som är fastställd av Myndigheten för press, radio och tv, ja, då faller man under den här e-plikten. Och varför bryr jag mig om det här nu då, 2020, det är 5 år som har gått? Jo, det ska jag tala om, för det handlar lite om en sak som har blivit lite aktuell de senaste veckorna. Det infördes nämligen ett nytt pressstöd. Har du koll på det?
Det har jag läst om, ja.
Och det är ju, om man ska i korta ordalag beskriva det, så är det ett pressstöd som går till gratis medier. I första hand var det väl riktat till gratistidningar. Den typen av publikationer har ju inte omfattats av tidigare pressstöd. Och i dessa tider med krisande medier så ville man väl bredda det ytterligare så att även den typen av produkter skulle få ett stöd. Men i dessa då teknikneutrala tider, eller ambitionen om stöd som är teknikneutrala, så omfattades även gratismedier som inte är tryckta, det vill säga sajter av olika slag. Till exempel din och min sajt. Men ni funderade aldrig på att söka något sånt här?
Det har inte varit uppe än så länge, utan vi försöker nu att få modellen med läsarfinansiering 100% att fungera. Och det är vad vi siktar på i första hand.
Men det är ingen principiellt ställningstagande att ni aldrig ska ta emot pressstöd, eller?
Törs inte svara på det, för att där har väl det funnits lite olika uppfattningar, om jag ska vara ärlig, i styrelsen och på redaktionen, om vi ska vara helt oberoende, vilket är ganska viktigt för oss. Ja, då kan man ha lite olika åsikter om det där.
Nej, och där är väl ni i samma, eller du är väl i samma situation som jag, det vill säga att förvisso har vi full makt över orden och bilderna och texterna som vi publicerar. Men när det gäller pengarna så är det fler som har lite åsikter. Det finns oftast en vd och en styrelse som också har sina tankar om det. Ja. Och det är inget konstigt med det, så fungerar det ju i mediebranschen. Vi tittade lite ändå på det här nya stödet och funderade lite kring ska vi söka det, som vi ändå berättigade. Och det är ju ändå lite så här, ibland kan det vara kul att söka bara för att få nej eller se vad som är problemen, för det är också en del i att utmana system av olika slag. Så jag började ändå titta lite på vad som krävdes för att söka det här, och en av de första saker som jag tittade på var att man skulle lämna in ett utgåvoprotokoll. Det lät ju byråkratiskt, men sen så inser jag att ett utgåvoprotokoll är ju just en förteckning över de här då pliktexemplaren. Som egentligen då krävs ju att man har en typ av protokoll vid de utgåvor som man är utgivare för. I tryckta former så är det ju tryckeriet som har det här ansvaret, men när det gäller då den här e-plikten så är det ju vi som ansvarar för sajten som ska tillhandahålla detta. Och då började jag titta lite hur ser det här utgåvoprotokollet ut för oss i e-plikten, och då visade det sig att inte heller vi på Dagens Arena hade levt upp till den här lagen, för vi hade inget sånt här då utgåvoprotokoll som innebar en e-pliktsleverans till KB. Ja, och det visas ju då lite, det är ju lite, alltså, det är precis som du säger, det hade jag faktiskt inte koll på. Jag trodde kanske att det där hade löst långt innan min tid. Jag har ju varit chefredaktör nu i 2 år, men den här plikten har ju då gällt sedan 2015. Men det är inte egentligen det som jag vill lyfta upp, att det är någon annans fel, utan mer tvärtom. Jag kan konstatera att jag ställde frågan till några andra kollegor som också är utgivare på olika sajter. Ingen gör det här överhuvudtaget till KB.
Kan du förklara för en dilettant, vad exakt är det man ska skicka in till KB?
Jo, och det är en jättebra fråga, för när det här då infördes, den här lagen, då blev det mycket snack i branschen. Det är snart 10 år sedan, för man konstaterade ju snabbt att om man bara ska hålla den här pliktleveransen utav tryckta produkter, så kommer ju på sikt kommer våra arkiv, då kommer ju bli tunnare och tunnare, eftersom väldigt, väldigt mycket aldrig når tryckpressarna nu för tiden, utan de är ju bara publicerade på det sättet som du och jag bedriver verksamheten, liksom helt digitalt. Och då införde man då till slut den här e-plikten. Men när de första förslagen lades, då var det väldigt avancerade processer för att man skulle lämna över de här olika då publiceringarna. Men sen har det där, man kom fram till att tekniken gör det ju relativt enkelt egentligen, så att vad det nu har kokat ner till är att man ska ha en RSS-feed som är direkt till KB. Det är inte svårare än så helt enkelt.
Jaha, det är ju busenkelt att fixa dem.
Sen är det väl som alltid att det är aldrig så enkelt som man egentligen skulle vilja vara, för det räcker inte med den här inbyggda RSS-feeden uppenbarligen, utan det måste vara något specialare som KB vill ha. Men jag håller på själv och försöker trixa ut om den vi nu levererar håller måttet. Men man kan väl säga så här, KB i alla fall, Kungliga biblioteket, lugnt ser mellan fingrarna mot att man har inte gjort det här under 5 år. Däremot har de väldigt, väldigt tydliga med att de vill ha allting 5 år bakåt nu. Så att det kommer ju även du drabbas av när du nu upprättar din RSS-feed gentemot KB.
Men vad innebär det rent tekniskt att det ska vara 5 år bakåt? Alltså, ja, RSS-feeden är väl vad den är, och det går väl att söka bakåt i den?
Ja, men det är ju det är där de ska ha en kod in, så för de ska väl bara ladda ner allting. För det är väl också en grej att det måste ju finnas nedladdat på en server hos dem, för att det kan inte bygga på att det ska våra servrar, utan för då är det ju också en väldigt konstig, det blir ju, om någon har plockat ner en server, då har inte KB tillgång till det hela, så att det är väl egentligen det, de ska casha kopior helt enkelt, det är lite det som Google sysslar med, fast då vill KB göra det istället.
Det där får jag ta med min vän datamannen,
ja,
som det, kan allt.
Ja, men det låter klokt. Men jag tycker ändå det är lite roligt att jag ville ta upp den här. Det är ju dels det här för att det är många då inom branschen som säkerligen inte gör det här. Så att det är ju nummer ett, det heads up, det här ska vi alla klara av. Men jag snackade lite med KB då, eller snackade ska jag inte säga, för att man fick ju mejla med dem, för de har ingen man kan ringa under dessa coronatider. Men de konstaterar i alla fall att nej, men jag har inte gjort någon förseelse genom att inte ha lämnat in det här på 5 år, eller den här RSS-feeden har inte funnits på 5 år, men det är så att enligt lag så är det egentligen vite om man åsidosätter den här plikten, så att man skulle kunna rent tekniskt drabbas av någon typ av böter. Det har nog ingen drabbats av hittills i alla fall. Och från KB säger de sa så här att det finns nog många som inte har registrerat sig än, konstaterar de lite kallt bara.
Och en dum fråga så här då. Vad ska de ha den till?
Ja, men det här är ju egentligen det uppsidan i det hela, för det här är ju precis som allting annat som levereras, det är ju till för forskning och för allmänheten, alla ska kunna ta del av det som publiceras i Sverige helt enkelt. Så att det är ju egentligen handlar det ju bara om historieskrivning, arkivbildning och för att vi ska bilda vad som händer löpande, och det är ju det som
och
är så
för den händelse att din eller min publikation läggs ner eller att servern kraschar, så ska det finnas det låter ju ganska rimligt.
Ja, men det är jättebra, och också från naturligtvis, jag menar, har man hängt på KB och gjort research, det är man ju jätteglad för alla de saker som finns där från gamla tider. Och så vill man väl kanske att våra framtida forskare också ska känna över de saker som vi gör nu, och då gäller det att se till att de också finns där. Så att det är ju naturligtvis en bra grej det här, och det är ju bara därför som jag också vill peka på att vi måste leva upp till det här nu helt enkelt. Men jag kan ju också konstatera då att i och med att det här nya pressstödet nu har dykt upp med det här kravet på medier som då normalt kanske inte tänker de här banorna, så kommer det ju säkerligen rassla till också hos KB. Och det är ju bra för forskningens skull och för arkivets tillväxt. För jag noterar också, precis som det finns ju ett annat krav i det här, de här nya pressstödsreglerna som kanske inte är lika, ska känna klockrent som det här, det vill säga att man också ska vara ansluten till det medieetiska systemet.
Mm.
Därför att jag kan ju tycka att det ska ju inte staten lägga sig i sådana saker. Man kan möjligtvis ha en fråga om man är accepterad eller något sånt där, men att ställa krav att man ska vara ansluten till någonting som inte är anordnat av myndigheter, det känns lite apart i sammanhanget. Men,
och det är lite luddigt faktiskt. Det kan finnas de som inte vill vara med om något.
Men absolut, men här får man ju då en drivkraft för de som vill ha det här stödet, och det har vi också då noterats från medieombudsmannen, har ju till och med uppgett att han har fått en. Först var han förvånad över att flera sajter som man kanske inte hade väntat sig skulle vilja ansluta sig till det medieetiska systemet hade gjort det. Men sen hade han själv då liksom spekulerat kring att det antagligen hänger ihop med det här kravet för att få det här pressstödet. Och jag tänker att när det gäller det här med e-plikten och KB, så är det väl rimligt att tro att samma rörelse kommer komma också. Och det tycker jag det är väl mer logiskt att stödet är kopplat till att man också ska följa lagen. Så att egentligen så är det väl här, det är inte så mycket till spaning i sig, utan mer kanske en heads up till alla där ute att om vi inte lever upp till e-plikten, så är det hög tid att bara kolla in hur vi ska göra det helt enkelt.
Stora medier som till exempel Expressen och Aftonbladet, de har ju en del av deras material, kommer ju aldrig på papper. Tror du att till och med de skulle kunna missa det här?
Enligt KB så har alla stora mediehus upprättat RSS-feed, så det kan ju hända att de, eftersom de ändå har det här i sina liksom, rutiner att lämna pliktexemplar av sina tryckta medier, har redan upprättat det här. Och när det här var i stöpsleven då, när lagen skulle införas för 7-8 år sedan, så var ju de stora medier sen med och tryckte på väldigt mycket på vilka system som skulle tas fram, utan det är nog mer så här små spelare som din och min publikation och andra då liksom nyhetssajter och andra som befinner sig i en liten mindre tillvaro. Vi har missat det här helt enkelt, så att det är hög tid att vi lever upp till lagens krav helt enkelt.
Verkligen, jag har ingenting att invända. Faktum är att det är ju gåshud det där du beskrev, att vara på KB eller Krigsarkivet eller Riksarkivet och liksom få historiens vingslag i ansiktet. När jag gjorde till exempel mina B- och C-uppsatser i historia, då tittade jag på militärattaché-rapporteringen under andra världskriget och innan man liksom visste hur det skulle sluta. Och det var ju otroligt häftigt faktiskt. Och höra hur de bedömde läget innan allting liksom hade gått åt helvete för Hitler. Så.
Jag kan också ur ett personligt perspektiv känna att det hade varit väldigt bra om det här fanns för 20 år sedan redan. För som den som lyssnar på den här podden regelbundet vet, så jobbade jag ju många år på tidningen Vår Bostad som inte finns längre. Vi hade ju en jättestor sajt som sysslade med daglig nyhetsbevakning, och där hade jag väldigt mycket publicerat som bara försvann när man släckte ner servern, och den spardes ingenstans. Det finns ju några sådana här skärmdumpar i Wayback Machine som man ibland kan hitta dem, men hade den här e-pliktsleveransen funnits då, så hade ju åtminstone det där funnits kvar, men allting annat är helt borta.
Då hade du kunnat sitta på din ålders höst och skrocka nöjt över alla skop du gjorde, och nu är de borta för alltid.
Ja, kanske inte så mycket det, men du vet så här, det är ju en hel del saker som man ramlar på när man skriver om saker, men det här gjorde jag ju då. Man skulle liksom vilja hitta tillbaks till det bara för att göra den här lilla researchen där man vet att det finns uppgifter som skulle kunna användas, och får man ibland göra om jobbet igen, och ibland finns ju inte de där bra sägen kvar, och det kan reta mig lite. Så.
Verkligen, jag är ju tillräckligt gammal som du vet för att ha varit på radion när ett radioinslag fortfarande gick ut i eten och sen för alltid var borta. Det var ju rätt häftigt på sätt och vis, eller lite tråkigt också. Alltså, det var verkligen sent och glömt, om inte någon vän av ordning hade suttit med en kassettbandspelare liksom och spelat in, men det var ju inte så vanligt. Utan sen finns det säkert på arkivet för ljud och bild om man verkligen vill ta reda på det. Men i princip, så nu kan du ju bli konfronterad med grejer som du, intervjuer som du har gjort för länge sedan, eller folk som tycker de är bra oavsett. De går ju att hitta gamla grejer, 10 år gamla grejer går ibland att hitta. Så det är spännande och annorlunda.
Ja, men så i alla fall. Så att, i det här fallet idag så levererar jag ett litet upprop för att vi ska leva upp till kraven om e-plikt helt enkelt. Jag stannar där, Jörgen.
Uppropet mottaget. Och jag tar då över stafettpinnen här och tänkte prata om ett begrepp som kallas för falsk balans, som är någonting som vi journalister ibland brottas med. Och falsk balans är ju egentligen två, om du hanterar utsagor från två olika personer som likvärdiga, fastän du någonstans vet att den ena inte är sann eller är helt felaktig, så blir det lite knepigt. Man kan till exempel tänka när man anordnar debatter. Nu är det väldigt sällan man anordnar debatter om huruvida jorden är rund eller platt eller så. Men bara för att göra det övertydligt, en sån debatt skulle vara ganska meningslös att ha. Och ibland så konfronteras ju medierna med det där. Det finns ett exempel från min gamla redaktion Studio 1 som jag tycker är intressant. Där man då skulle debattera, eller rättare sagt egentligen prata om varför det var en del som inte ville vaccinera sina barn mot mässlingen eller ta det här trippelvaccinet. Och då hade de med en smittskyddsläkare och så hade de med en person som beskrevs som en orolig mamma bara. Men det visade sig när hon väl var med att hon var mycket mer än en orolig mamma. Hon var en person, en sån här vaccinmotståndare som hade en egen blogg om det. Och så här lät det när hon då svarade den här smittskyddsläkaren i Studio 1.
Om man vet hur man stärker sitt eget immunförsvar och läser på om de här sjukdomarna, som till exempel mässling, så behöver man inte längre vara så rädd för de sjukdomarna. Så om man tittar lite djupare mer i statistik, så finns det faktiskt exempel på utbrott där faktiskt smitta har uppstått från avdödade virus som finns i vaccinet. Genom att tillföra ordentligt med A-vitamin, både i förebyggande syfte men också under sjukdom, så kan man ofta komma undan med mässling som en vanlig barninfektion som vi är vana vid.
Du har ju läst på väldigt mycket, förstår jag, för att kunna ta det här beslutet att inte vaccinera dina barn. Vad har du mött för reaktioner?
Sist hörde vi programledaren som då liksom gnuggade in den falska balansen genom att säga att du har ju läst på väldigt mycket och därmed gav henne en legitimitet som hon kanske inte borde ha. Hon sa alltså att mässling är inte farligt, det kan man klara av som en väldigt enkel infektion, och dessutom kan man få mässling av själva vaccinet. Och en hel del andra tokigheter, sa hon. Och det här blev ju väldigt kritiserat, med rätta. Men det är ett bra exempel på hur problemet med falsk balans kan uppstå. Ett annat exempel som jag ofta tänker på är, det här vet jag att jag varit inne på tidigare i podden, det är diskussionen om Thomas Quicks eller Sturit Bergvalls skuld eller icke-skuld för de här morden som han då en gång var dömd för. Och då var det ju en process som pågick där bland annat jag, men också många andra själva, liksom satt oss in i materialet så gott vi kunde. Och samtidigt pågick de här resningsprocesserna där också rättsväsendet gick igenom ärendena igen. Och någonstans nådde man liksom en punkt där det började bli lite jobbigt med de här debatterna. Där det var för och emot. Den ena sa, jo men han har begått alla morden ungefär, det finns i alla fall starka bevis för det. Och den andra parten sa, nej det gör det inte. Jag tyckte att det var lite svårt för medierna i allmänhet och även för oss att hitta punkten när man inte längre skulle liksom lyssna på, eller åtminstone snarare konfrontera de personer som fortfarande hävdade att bevisen var så himla starka. För att annars upplevde jag i alla fall att man hamnade i problemet med falsk balans. Vi kan till exempel lyssna på en debatt från 2012 då resningsansökningarna hade börjat lämnas in och Hannes Råstams bok hade kommit och allt det där. Då var det Gubbjörn Stigson som alltså är kriminalreporter, eller var i alla fall då, på Dala-Demokraten, och han debatterade med Jenny Kyttim, en av de journalister som granskade Quickfallet tillsammans med Hannes Råstam. Vi hör alltså först Gubbjörn Stigson.
Vad är det som gör dig så övertygad om Thomas Quicks skuld?
Ja, i de här resningsfallen så är det ju det att man väljer ju bort de bevis som faktiskt är någonting värda.
Jenny Kyttim, du verkar ju också tro att Thomas Quick är helt oskyldig till alla de här 8 morden han har fällts för. Hur kan du vara så säker på det?
För att vi har verkligen gått igenom allting som har med de här domarna att göra. Över 50 000 dokument, spaltat upp, försökt göra alternativa
gärningsmän. Men har ni verkligen försökt att tänka så här, kan han vara skyldig?
Absolut, varenda dag i nästan 2 års tid så ifrågasatte vi det också efter att han har dragit tillbaka sina erkännanden.
Ja, vad säger du? Hur kritisk förhåller du dig till dig själv, så att säga, Gubbjörn Stigson?
Till mig själv. Och det där är bara ett belägg för hur dålig researchen är från både Råstam och Jenny.
Jaså. Okej, vi kom inte längre än så, men tack i alla fall. Det var 2 vitt skilda synpunkter på dagens resningsansökan från chefsåklagare Bengt Landahl, som alltså gäller Thomas Quick och fallet Charles Selmanovic.
Ja, resten är ju så att säga historia, vad som hände sen. Resningsansökan efter resningsansökan lämnades in och domarna undanröjdes så småningom. Och Quick, det uppfattades ju som att han var feldömd helt enkelt då, av de allra flesta, om än inte alla. Just den här debatten var lite av en sån här vattendelare för mig. Jag kommer ihåg att jag fick några mejl, jag var ju själv inte inblandad i den, men jag jobbade ju ändå på redaktionen, där några som jag uppfattar som ganska väl insatta menade att det här var snudd på desinformation, att ge dem samma roll och samma liksom tyngd, de här 2. Och där uppstår ett problem, för att de allra flesta hade ju inte tid och möjlighet att sätta sig in i det här fallet riktigt. Så det var väl ungefär då jag började känna att det måste jag nästan göra för att kunna avgöra om det är falsk balans eller inte. För då blir man ju, deltar man ju i någon form av nästan desinformation om man anordnar den här typen av debatter. Så det var liksom lite av en startpunkt och ett bra exempel tycker jag också på problemet. Och för att då föra detta till nuet så menar ju jag att medierna hamnade lite grann i en sån situation i samband med USA-valet. Trump har ju för all del alltid varit lite av en loose cannon när det gäller saker som han har påstått och så. Men jag tyckte för min del att han nådde en helt ny nivå på eftervalet då, när han gick ut och i princip hävdade att valet var riggat och att det var fusk.
This is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election. And we can't let that happen. Detroit and Philadelphia, known as two of the most corrupt political places anywhere.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
We're in our country easily cannot be responsible for engineering the outcome of a presidential race, a very important presidential race. They don't want anybody in there. They don't want anybody watching them as they count the ballots. And I can't imagine why. There's absolutely no legitimate reason why they would not want to have people watching this process, because if it's straight, they should be proud of it. Instead, they're trying obviously to commit fraud.
Ja, så där lät det då på den här presskonferensen som han höll när röstsammanräkningen pågick. Det där var ju knepigt, för att å ena sidan, en presidents ord är ju liksom nyhetsvärdiga, såklart. De ska ju sändas ut, de är intressanta. Å andra sidan, det förefaller inte finnas några som helst belägg egentligen för det här. Och det tycker jag att man har kunnat se också senare. Det framstod som en dålig förlorare som försökte i någon slags desperation att få så tvivel kring legitimiteten i ett demokratiskt val, vilket jag tycker är att gå över en väldigt viktig gräns som handlar om, då börjar man sabotera demokratin, och då tycker jag att medier egentligen ska agera därefter. För mot rena hot mot demokratin, där uppstår det också en falsk balans. Om man bara återger hans utsagor och hans supporters utsagor och låter dem väga ungefär lika tungt som Biden-lägrets krav på att alla röster ska räknas. Jag vet att alla inte håller med om det där, men det är min uppfattning, helt klart så. Och vi kan lyssna på några exempel bara på... Det är svårhanterat det här, ska jag erkänna, och man kan säga att bara för att det låter på ett sätt i nyhetssändning så kanske man fördjupar det senare i något snack, men bara för att få diskussionen att gå vidare kan vi lyssna först på Morgonstudion och sen på en liten snutt ur Studio 1 hur man berättar om det här.
Valrysaren i USA fortsätter. Joe Biden knappar nu in på Donald Trump i flera av de delstater där rösträkningen fortfarande pågår. Och enligt flera amerikanska medier så ser demokraternas presidentkandidat Joe Biden ut att bli landets nya president. Men det är mycket jämnt och kan på flera håll bli aktuellt med omräkning. Därtill fortsätter president Donald Trump hävda att det förekommit valfusk och vill stoppa rösträkningen. Biden däremot trycker på att varje röst räknas.
Jag står här med en Trump-anhängare. Han har en skylt där det står Trump Pence på. Rich Pruitt heter han. Thank you so much for talking to us, Rich. First of all, what do you think about Biden taking the lead here in Pennsylvania?
I don't think it's accurate. I think there are way too many illegal votes. And too many dead people are voting in this election. And too many Democrats received too many ballots in the mail.
Som sagt, först morgonstudions nyhetssammanfattning och sen då Studio 1, intervju med en Trump-anhängare som säger att döda röstar och så vidare. Det blir ju svårt för lyssnarna att förhålla sig till, tänker jag. Och jag lyssnade ganska mycket, eller tittade ganska mycket på CNN, som ju är bias mot Trump. Det måste man ju säga, precis som New York Times och Washington Post också ändå har varit, eller uppfattat vara. Men där var det, tyckte jag, ganska befriande att de var så tydligt, satte ord på det jag också såg. Att här är en person som faktiskt ljuger eller kommer med helt obelagda påståenden. Och då kände jag att de tog ett slags ansvar för rapporteringen på ett sätt som jag inte alltid kände i svenska medier under de här dagarna. Tror jag stoppar där, så kan du och jag diskutera detta problem med falsk balans, och vi kanske ska börja med exemplet USA-valet. Vad tänker du?
Ja, det finns ju många ingångar det här. Jag tänker, det är klart att jag vet inte om det kvalar in i definitionen kring falsk balans och såna här saker, men det var liksom mycket som blev ju mycket diskussioner när man några tv-kanaler släckte ju ner under Trumps tal också direkt när han då började fara ut i den här typen av icke-belagda påståenden av olika slag. Och så blev det ju en diskussion om man ska släcka ner presidenten när han talar live och sådana saker. Och där tycker jag en diskussion borde varit, om man, givet att man vet vilken president man har och man är så biased som du mycket riktigt påpekar också, att man liksom sitter med fingret på mute-knappen eller på avstängningsknappen så fort han skulle fara iväg åt något håll, då kan man ju fråga varför man har en livesändning på en sån kanal överhuvudtaget på en president om man har en sån, ett sånt förhållande till. För att vi har ju pratat om det förut också, i grunden så är det att låta en makthavare gå ut ofiltrerad, det är inte journalistik.
Nej, egentligen inte, men Nej. Det är ju, gör vi ju väl rätt ofta.
Ja, vi gör det därför att vi blir liksom så här, för annars gör någon annan det och så blir det nyhetshetsen att vi ska ut där för att locka publiken. Men egentligen så kan ju makthavarna syssla med det själv, de lägger ju upp sakerna ändå.
Och numera är det ju så, ja, faktiskt. Så att, nu är de inte beroende av att vi ger dem en plats.
Så att journalistiken skulle ju kunna sluta med det.
Ja, intressant.
Och syssla med någonting annat som är lite mer balanserat och utifrån att vi faktiskt kommenterar det som sägs. Och jag tänker också det här kring, alltså det är klart att när man försöker då balansera, låta en Trump-väljare som man plockar på gatan fara ut med de här ryktena om att döda röstar och sånt, så det är klart man kan balansera det och säga att det finns inget belägg för sådana saker. Samtidigt så tycker jag tycker att det finns ett värde att få höra människor säga det här, för det blir en sån illustration av polariseringen just nu i det här valet. Så att på det viset tror jag att jag hade känts konstigt att inte få höra en människa som liksom uttrycker det här, som är så påtagligt att det här är nu, så det här pågår just nu. Så det är också en dimension, alltså det är klart att det kan vara en falsk balans och som du lyfter upp det, men det kan också vara ögonblicksbilder av det här händer just nu som du faktiskt måste få se. Och det handlar inte om balans utan egentligen bara om att just nu händer det här. Det här är alla de skärvor i det amerikanska presidentvalet som du just nu måste få se.
Jo, men jag kan sympatisera med det och jag vill inte kritisera vare sig egentligen morgonstudion eller Studio 1 för hanteringen av det här, för att de hade ju långa sändningar där också man undersökte lite grann vad som kunde ligga bakom de här påståendena, utan det här var mer som ett axplock av hur det har låtit här och där. Att man ibland har fått de här påståendena bara serverade till sig och så ska man liksom ta ställning till det själv. För att vara helt ärlig, jag vet ju inte om det har förekommit något fusk. Det kan ju inte jag veta. Jag har inte varit där. Jag kan bara försöka bedöma hur trovärdiga de här uppgifterna är. Eller hur? Och det gäller ju de allra flesta. Ja. Så att det är ju en väldigt gemen sak han gör när han sår tvivel kring det här, och jag tycker mer och mer att det är ganska klart att det här var en strategi från första början. Han började ju prata om att liksom, poströstning var bäddade för fusk för flera månader sedan. För att då iscensätta den här liksom, kampanjen när det blev klart att han inte skulle vinna. Och jag tycker det är ändå lite putinskt. Det är verkligen att försöka manipulera demokratin, tycker jag. Och då kommer man in på ett annat område där jag tycker faktiskt att medierna har ett ansvar, även nyhetsmedier, att värna demokratin och inte låta lögner cirkulera som uppenbara lögner ändå, utan att man problematiserar dem.
Nej, men så är det. Jag tittade lite, vi har ju varit lite inne kring det här ämnet flera gånger tidigare, och det är inte så konstigt, för det här är ju kärnvärdena i journalistikens liksom reason to be, så det är inte så konstigt att vi hamnar tillbaka i den här. Men jag tänker återigen påminna om liksom, i våra yrkesregler, publicitetsreglerna nummer ett, där finns ju egentligen ingenting som handlar om balans eller objektivitet, utan det står att vi ska syssla med, det ska vara korrekt och allsidigt, står det.
Sakligt.
Ja, korrekt och allsidigt står det.
Sakligt är kanske i public service-reglerna som
precis,
jag är van vid.
Precis, men de behöver du inte bry dig om längre, utan det här är ju de regler som gäller de fria utgivarna. Liksom.
Helt sant.
Och sen så finns det längre ner i, om det är 13 eller 14 paragrafen, så är det väl det här att man ska sträva efter återge alla parters ståndpunkter, står det också. Va? Mm. Så. Och det är klart att ibland kan man väl hamna i det där läget av vad är frågan här? Jag menar, vaccinationsfrågan, ja, men då kan man ju hamna i en sån knäpp grej att det blir vetenskapen mot de som är religiösa på ett eller annat sätt, för det är ju någon sorts tro de har då liksom, att det, och då blir det ju nästan filosofiska diskussioner liksom, utifrån hur skapades världen och sådana där saker, att det blir en löjeväckande debatt, det håller jag med om, så det är klart, men kan man inte säga att det är väl väldigt sällan, alltså, ska man diskutera vaccination, då har man ju bestämt sig för att släppa in foliehattarna.
Ja, det här var det ju orolig mamma. De trodde att de släppte in.
Jo, men vad var grejen? Vad ville man debattera?
Nej, man ville väl ge röst åt en person. Alltså, den här oron finns ju uppenbarligen. Jo, den är utbredd. Jo, och då men, ville man, hur låter den oron så att säga?
Men då, antingen får man ju lägga det på en nivå där man har två företrädare för vetenskapen som pratar om ett specifikt vaccin ger effekter eller inte. Men om man ska prata om vaccination per definition är bra eller dåligt, ja, men då blir det ju vetenskap mot något annat, och då har man ju redan där, så att jag tänker, det handlar inte om falsk balans, det handlar om egentligen inte att ha tänkt klart vad det är vi debatterar.
Kanske, eller att det, och ta den här att man med, blev lite tagen på sängen av att det var en person som påstod sig sitta inne med
det spelade ju ingen roll om det var random morsa på stan eller då, det är som, för det var ändå så att det fanns ju, de kunde ju inte mötas i något resonemang. De var ju på två olika nivåer, så det blir ju lite konstigt redan från början att tro att det skulle kunna vara. Det blir jättesvårt att man, ja, det blir alla parters ståndpunkter, men den ena parten är inte riktigt så kunnig som den andra. Det ska man väva in det på det sättet. När det gäller quickfallet här med Gubbjan och Jenny här som du spelade upp, den är ju lite. Den är ju lite annorlunda i det perspektivet än. För här där är ju egentligen då två personer som har olika ingångar i samma material, men ingen ut, alltså här, när det gäller juridikens områden, så i slutändan så ska man ändå väga hur mycket fakta finns, vad kan vi väga in, finns det tillräckligt mycket fakta fanns i att en person har gjort någonting. Jag har inte hört den här diskussionen på väldigt länge, men jag noterade att Jenny i det här fallet får ju frågan om hon anser att han är oskyldig. Vilket ju är lite udda, för det är ju inte hennes sak heller att avgöra. Nej. Precis som en journalist inte ska avgöra om man är skyldig, utan möjligtvis borde hon ju ha fått frågan om han anser att det finns tillräckligt mycket bevis för att han har dömts på felaktiga grunder eller något sånt, för det är ju den mer rimliga frågan att ställa, och då blir det, den blir ju udda, för att här sitter två reportrar och pratar om en skuldfråga som egentligen journalistiken inte ska lägga sig i.
Nej, utan frågan borde väl varit om han var feldömd eller om det fanns tillräckligt med bevis.
Exakt,
för att döma honom.
Precis. Och har man då liksom tagit del av, jag menar, Kyttims och Råstams totala liksom research, är ju konstigt att de vrider och vänder ju på grunderna för domarna, men just den här diskussionen, den låter ju också som att man egentligen pratar om fel sak, om skuldfrågan.
Man prata om, skuldfrågan, men den är lite svår att komma undan här. Jag ska bara som en utvikning säga att det som blev någon form av aha-upplevelse för mig när jag satte mig in i det där materialet lite mer, det var som det ofta är, någonting väldigt enkelt. Här har vi en psykiskt sjuk brottsling som tidigare har begått brott av typen blir tagen på bar gärning på brottsplatsen, och det finns 1000 olika spår liksom efter honom. Det var ju till exempel rån han begick och sådär, och något sexualbrott också som han begick där, som han erkände själv nästan direkt. Ett väldigt allvarligt våldsbrott där han nästan slog ihjäl en man, som han också blev gripen för direkt. Va? Mm. Här var det då 8 mord där man, trots att man hade en misstänkt gärningsman, nämligen Thomas Quick, inte på något ställe kunde hitta ett enda hårstrå, en enda fimp, en enda DNA-partikel. Den här klantiga, psykiskt sjuka brottslingen hade förvandlats till en mästermördare som dessutom hade mördat allt från liksom barn till kvinnor, och allt skulle då vara med någon slags sexuella motiv. Det var för mig en, liksom en tipping point där jag inte tyckte att man längre kunde ge de här två åsikterna eller infallen riktigt samma tyngd faktiskt. Okay. Och där kom ju de som undersökte det från rättsväsendet också fram till samma sak sen, faktiskt. Sen vet jag att de här som kallar sig Quick-laget, de tycker ju fortfarande att det har begåtts en stor, att det är en rättsskandal det här. Mm. Att domarna undanröjdes och så vidare. Mm.
Mm. Nej, jag tänkte, jag ska inte ge mig in i Quick-diskussionen, för då blir det en annan diskussion. Jag tänkte stanna med själva den här ingången du ändå vill prata om, den falska balansen. Jag tänkte...
Men haken är ju att det går inte att avgöra om det är falsk balans förrän du sätter det in i materialet, och i fallet Trump då kan jag tycka kanske har någon form av ryggrad, demokratisk ryggrad där du som journalist uppfattar när gränsen är passerad.
Nej, alltså både och skulle jag säga, för att om man tänker sig att man kan låta två reportrar som har lagt ner tid på att gräva i fakta skulle kunna diskutera hur rätten har sett på de här. Det skulle man ändå kunna göra och säga att det finns någon sorts balans utifrån att parternas ståndpunkter kan, för då vrider man och vänder på kvaliteten på domslutet. Och det var ju liksom också det som gjorde att jag menar att justitiekanslern egentligen inte satte sig in i den frågan och grävde i detaljerna, som gjorde att, så vill jag minnas i alla fall, att det var det som var drivkraften för Hannes Råstam att ge sig på det här. Va? Liksom att,
du menar när Göran Lamberts var justitiekansler, ja, att han inte tittade så länge på det?
Ja, men han gjorde ju tydlig med att det var ju, så han behövde ju bara bläddra lite grann så kunde konstatera att domarna höll god kvalitet. Eller vad,
ja, de var ju väl, de anses ju ha varit välskrivna, så det var inte där problemet låg.
Men jag tänkte nu, för att ändå lyfta upp det till att inte prata bara Thomas Quick, så tänkte jag faktiskt påminna om en annan person som jag också brukar dra upp i den här podden lite då och då. Det är ju Christopher Lash. Det är ju en gammal amerikansk historiker ju, som nu mer och mer igen blir på modet, märker jag, för det är många som återkopplar till hans då texter. Och han gick ju bort redan på mitten av 90-talet. Så att, men jag brukar ju återkomma till hans det här missnöjet med att objektivitet som ett ideal inom journalistiken, att han var väldigt missnöjd med att vi hade lagt oss med den typen av ideal inom journalistiken. Han tyckte att det var liksom att journalistiken före då 20- och 30-talets då professionalisering i amerikansk då press mot det här hållet, att man tappade lite kring det här. Han menade ju på att journalistikens roll är att träna medborgare i ställningstagande och inte göra dem till passiva nyhetskonsumenter. Och jag tycker lite så här, jag kan säga att det finns lite ihåligheter i det resonemanget, men jag kan ändå sympatisera lite med det där att han hade några sunda tankar i det där, att folk tränar sig och tror att det finns det här, att det är alltid balans och det är objektiv rapportering och alla såna här kodord som egentligen inte är en del av journalistikens fundamenta, om du frågar mig. Så är liksom, och det, om vi hade haft en utveckling där folk kanske var mer tydligt att en professionell journalistik i slutändan ändå alltid måste bygga på någon typ av, det är en bild av verkligheten som du kan se, men den kan se lite annorlunda ut från olika håll och du behöver ta del av många sådana bilder för att du själv ska kunna göra ett ställningstagande. Att man skulle tränat, precis som Christopher Lash sa, tränat medborgarna i det här tankesättet. Alltså, det skulle varit spännande att tänka på vilken typ av medie kritik skulle vi haft då? Till skillnad från den.
För du tror inte att vi bara skulle hamna i det som man mer och mer ser i USA då? Mm. Att det är väldigt polariserat. För det, jag tycker man får skilja på
men olika saker. Men vet du vad jag tänker? När jag ser den här polariserade diskussionen så ser jag istället många, och det ser man ju även i Sverige, som diskuterar om att medierna berättar inte hur det är. Som att det, alltså, och det tänker så här, det här är ju inte kritiskt tänkande människor, även om de vill klä sig det, utan de är tvärtom, de söker förkunnare. De vill ha någon som berättar deras sanning, det vill säga en bild som de redan känner. Så här, journalistiken ska ju leda till, vad brukar ni säga, man ska tänka själv, inte det ni har som någon sorts slogan liksom, så här. Ja, och om du söker så här, en någon som ska bekräfta din världsbild, då har du ju verkligen inte tänkt själv, utan då vill ju bara ha, och tänker just att om man istället då hade en bild av att det finns många olika verkligheter, det finns många typer av medier som kan skilja den, och totalen kommer göra att jag fattar bättre beslut i vardagen som demokratisk medborgare. Om det är min grundinställning till medier, då skulle jag aldrig kunna landa och säga att medierna skriver inte som det gäller, berättar inte hur det är. Är du med?
Nej, ja, jag är helt med. Och jag menar, men det har ju liksom, en del har ju en relation till medier som mera är den där du beskriver, ja, så den du inte vill ha. Ja. Det vill säga, jag har Dagens Nyheter och där får jag liksom beskrivet hur det ligger till. Och när jag har läst den så vet jag hur det funkar i världen. Det är ju en väldigt gammelmodig, det är en bild som egentligen aldrig har varit sann. Men det kan vara så även med Ekot och sådär, att man tänker att det är väldigt oberoende nyheter och så, men allt har en avsändare såklart. Så visst. Ja. Men det, jag tycker också att man får skilja på olika sorters journalistik. Alltså man vill ju inte ha en programledare som också är vanligt i USA liksom, som är superbias och som bjuder in någon som han tillsammans med den andra gästen liksom grillar. Det blir, där, i den rollen så förutsätts du ändå ge båda parter ungefär lika mycket tid och båda parter rätt till deras bästa argument och så vidare.
Jo, men jag tänker återigen att återge alla parter ståndpunkter och sådana saker, det kan man ju leva upp till även om man inte försöker ikläda sig att vara neutral och objektiv, utan det är ju handlar ju bara om respekt för olika, alltså, folks olika åsikter och tillfälle att få ge uttryck för dem. Men jag tänker att till viss del, nu har vi en bild av hur ett ankare ska utföra en intervju eller en programledare ska utföra, men det är ju byggt utifrån den här bilden av att det är objektivitet som är idealet inom journalistiken. Så att, egentligen var ju hönan eller ägget, hade vi haft, och det är det som är poängen med Christopher Lasch, hade vi haft en annan utveckling de här 100 åren på journalistiken och han hade tagit en annan väg, då hade vi kanske inte ställt de här kraven som nu vissa ropar efter hur journalistiken ska utformas, och vi hade kanske inte pratat om falsk balans på det sättet som du lyfter upp här, utan det hade blivit en helt annan diskussion. Och jag tycker ibland blir vi något så att journalistiken är någon sorts konstant, den kunde bara blivit på ett sätt, och det är som så är det ju inte, och det är ju det som gör den så spännande. Just nu så har vi hamnat i det här läget, men jag skulle tänka mig att vi egentligen, och det är väl lite min poäng här också, att de som just nu skriker hårdast efter liksom ett medier som berättar hur egentligen är, det är de som vi egentligen ska se som är mest behov av att förstå att medierna levererar det de behöver just nu, det vill säga mängder av olika ingångar, men de måste också förstå att de kan inte bara få medier som bekräftar deras egen världsbild, för att då är det inte längre en fri press de efterfrågar, utan då kan de ju lika gärna, då är de ju religiösa i sitt sätt att se på förkunnelser.
Jo. Men jag tycker att en viktig uppgift för medierna är ändå att söka sanningen faktiskt, att försöka komma, och där är den släkt med vetenskapen, att man ändå ska försöka komma så nära sanningen som möjligt. Det finns kanske i vissa fall ingen absolut sanning, men du kan försöka komma så nära som möjligt. Det tycker jag nog.
Ja, jo, men det kan vi väl enas om, men sen kan vi ju hamna i en lång filosofisk diskussion om vems sanning och i vilken tid vi värderar sanningen på olika sätt och sådana saker. Så att, men i grunden absolut så ska man väl ha det som riktmärke att den definition av sanning som råder i den sekund man publicerar något, det är väl den som man ska ligga så nära som möjligt. Ja, visst.
Jo. Var inte det det perfekta slutklämmen? Det här skulle vi kunna prata om i 5 timmar och ganska gaggigt till slut förmodligen. Ja, men ska vi säga så kanske?
Ja, jag tycker vi har fått till en kort spaning i form av uppmaning om e-plikt och en lång evig fråga. Så att, ja, vi får nöja oss här. Det börjar bli kallt i bilen här också.
Ja, jag fattar. Därmed tackar jag som vanligt er, våra trogna lyssnare. Jag vet att ni är en rätt stor och växande skara där ute faktiskt. Och ni hör ju med jämna mellanrum av er till oss också, vilket vi tycker är väldigt kul. Mig når du på jorgen.huitfeldt@kvartal.se och Jonas når du då på jonas.nordling@arenagruppen.se. Nu fick jag till det, va, Jonas?
Perfekt.
Vad bra. Vi säger tack och hej och vi hörs igen om 2 veckor.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.